Jesus säger ju en sak som vi alla känner till. Ni får bibelordet här uppe. Jag tror att varenda kotte i vårt land har hört det här citatet. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Det här är ju gyllene regeln. Det här är att på något sätt sätta andra före en själv. Jag tänker så här, det är som att Jesus, han har tagit allt det som lagen och profeterna säger och så vaskar han. Och så vaskar han fram guldkornen och så gör han det till en guldtacka och så ställer han det framför folket och oss och så säger han, det här är vad det handlar om. Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och jag tycker det är så intressant att Jesus, han inte bara säger då, nu gör ni så här, så ska du göra, så får du inte göra. För han vet någonstans precis hur du och jag fungerar. Att det där med bud och förbud och regler, det är ganska jobbigt. Ni vet ju hur barnen funkar. Eller åtminstone hur ni själva funkade när ni var barn. Att när mamma och pappa sa att det där får du inte göra, akta dig. Oj, det måste vara något intressant. Och så sprang man genast dit och kollade läget. Vad gör Jesus? Han börjar i vår egen känsla och vilja. Och så säger han, vad är det du vill att andra ska göra mot dig och på vilket sätt vill du att de gör det? Och när vi svarar på den frågan, du och jag, så blir det här personligt för oss, eller hur? Om jag svarar på frågan, hur vill jag att andra ska bemöta mig? Så är ju det inte, svaret är ju inte jag vill att de ska möta mig väldigt själviskt och egoistiskt och gärna trampa mig lite på tårna och ja, men sticka mig i sidan och tala med bakom ryggen vore trevligt om de gjorde. Faktiskt, det skulle jag jättegärna vilja. Det är inte det vi kommer till slutsatsen, utan den blir ju snarare, såklart vill jag bli bemött som en medmänniska som blir respekterad, som blir sedd, någon som faktiskt ser mig och talar till mig som den är. Den behöver inte tycka som mig, men någonstans respektera mig. Så vill jag bli bemött. Alltså säger Jesus, så ska du också bemöta andra. Och det är en ganska fantastisk Guds pedagogik, tänker jag. Istället för att bara säga, du får inte, du bör, du måste. Så säger han istället, hur vill du att andra ska bemöta dig? Så ska du bemöta dem. Och såklart visste Jesus hur vi fungerar. Han visste att det här är en stor utmaning för varje människa. Och kanske visste han också, eller jag tror faktiskt att han visste det, att ett av det svåraste vi har, det är faktiskt att själva ta emot det andra gör mot oss. Stämmer det? Jag tror att det är så. Och då menar jag med det att jag tror att vi har ett gigantiskt problem när någon kommer och bara är god och vänlig mot mig. Därför att någonting måste jag ju ge tillbaka. Jag måste ju på något sätt säga tack eller vad kan jag göra för dig eller vad behöver du just nu? Det finns ett gigantiskt problem i mig att bara ta emot en god gärning från någon annan utan att den personen kräver ett gensvar. I mig finns det någon form av krav att jag måste gensvara. Och varför börjar jag det här? Jo, det är för att jag tror att det här är grunden någonstans för oss. Jesus visste också det. Vid ett tillfälle så börjar han göra en sak som chockar lärjungarna. Och det här var en chock. Och därför har vi den här berättelsen med, tror jag, i Nya Testamentet. Och ni ser säkert, ja, ni ser bilden, ja, den går knappt att se. Men ungefär, ni ser ett lurvigt ben där i ett fat. Och det är Jesus som tvättar Petrus fötter. På den tiden gick man omkring på gatorna utan sockar, utan asfalt. Man gick med sandaler som var öppna och som gjorde att jag blev smutsig. Ordentligt smutsig. Och ni vet att det står i Bibeln, och det har man ju funderat på ibland, varför står det att man ligger till bords? Det får man ju inte göra. Vi är ju smuler i sängen. För det är väl kanske det närmaste vi kommer att ligga till bords, det är när vi får kaffe på sängen eller något sånt där av någon. Men poängen är den att den tiden så låg man så. Man låg tillsammans runt bordet, såklart med huvudet in mot bordet, och så åt man tillsammans. Alltså tvättade man fötterna också, för det var otrevligt att ligga till bords tillsammans med andra om jag var dammig och smutsig. Men det var inte husets herre. Det var inte mästaren, läraren, rabbinen, husmor som tvättade fötterna. Kära någon, det var tjänaren som gjorde det. Det var slaven som gjorde det. Så därför när Jesus böjer knä inför lärjungarna och börjar gå runt i rummet och tvätta deras fötter, så blir Petrus, han får spel. Det här går emot alla normer och alla regler. Så här gör man inte. Man tvättar inte någon annans fötter om man inte är en tjänare och slav. Så han reagerar. Och sen aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter, säger han till Jesus. Aldrig någonsin. Och Jesus tittar på Petrus, tror jag, med stor kärlek. Och så säger han, om jag inte tvättar dig, Petrus, så har du ingen gemenskap med mig. Och då tänker jag, wow, vilken läxa. För Petrus, för mig, för oss. Om Gud har sänt sin egen son till den här världen för att betjäna oss. Det står ju i Nya testamentet, om det är i Matteus evangelium, där det uttrycks följande, och det är Jesus själv som säger det. Inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Hör du vad jag hör? Så säger alltså Jesus själv, jag kommer för att betjäna, för att tjäna den här världen, för att tjäna er alla. Att ge mitt eget liv för er skull. Och då måste frågan komma tillbaka till oss, till mig. Vem är då jag till att säga nej till Guds gåva? Vem är då jag till att säga nej, Jesus, du får inte tvätta mina fötter i alla fall? Vem är då jag som är så stor, stolt och stark så att jag säger nej tack till den Gud som har sagt, jag kommer för att ge hela mitt liv till dig? Någonstans måste den frågan komma tillbaka till mig, till oss var och en. Jesus, får du betjäna mitt liv? Gud, får du betjäna mig med den du är? Och det är det här som är det stora och det annorlunda, det märkliga och det konstiga med kristen tro. Att det finns en Gud som säger, ja, jag bryr mig om den här världen och er människor så mycket, så till den grad att jag vägrar att släppa er som ett misslyckat projekt. Jag vägrar att släppa er som en mänsklighet som har gått vilse utan att göra någonting. Och Gud vägrar också att gå den vägen när han bara liksom sätter ner foten, drar svärdet och hugger till. Utan han säger, det enda jag kan göra är att jag kan offra mig själv. Ta all ondska, elände på mig och på det sättet betjäna den här världen. Och så gör han det. Så sänder han Jesus till att på något sätt kliva in som ett medmänsklighetens offer rakt in i vår värld. Och vi ser till att få honom dödad. Han dör, men han uppstår. För vår skull, för din och min skull. Så att vi kan få bli betjänade med kärleken och förlåtelsens medmänsklighet från Gud själv. Så den största medmänniskan, mina vänner, som vi kan relatera till, det är Jesus Kristus. Han är Guds ansikte som har ställts mitt framför oss i vår vardag och säger, jag är beredd att betjäna er. Vill ni ta emot? Här får ni en gåva. Varsågoda. Och det enda jag kan göra då som människa är att säga, tack. Tack, jag tar emot. Och det här är Guds magnifika sätt att agera mot oss i gudomlig medmänsklighet. Och jag tror att vi behöver förstå det här. Jag vet att psykologerna brukar säga om barn som har vuxit upp och fått en god uppväxt, så säger de att barnet buret bär den vuxne. Där har ni säkert hört. Och jag tror att det är sant. Det vill säga barnet som har känt sig älskat och buret. Ett barn som har fått vara barn. Ett barn som har växt upp i en trygg miljö. Det har också fått misslyckats och ändå känna mig älskad. Det barnet är buret. Och kan inte göra så mycket annat än just vara buren. Och sen när den blir vuxen så känner den sig också trygg och buren som människa. Och då tänker jag, det här är också det Gud erbjuder oss i Jesus Kristus. Alltså, vill jag bli buren? Kan jag tillåta mig att slappna av så till den grad att Gud får bära mig? Det är hans gåva till oss. Och när han gör det, så gör han det av kärlek, för att han vill det bästa för oss. Och det är liksom grunden, tänker jag. Hur ska jag kunna älska min fiende? Samla glödande kol på hans huvud, som Jesus säger. Hur ska jag kunna älska den som hatar? Hur ska jag kunna stå där i en värld som lätt sårar, utan att bli så sårad så jag stänger mitt hjärta? Hur ska jag klara av det? Då tänker jag, om jag förstår vad Gud har gjort för mig och blir buren av det, så kan jag stå där och med hans hjälp både försöka älska min fiende och dessutom stå ut med att jag får en del sår och blånader i den här världen. Därför att Gud bär mig genom det. Han är den största medmänniskan av alla. Och jag tror att för att kunna ge med tacksamhet, ge med ett öppet hjärta, så behöver jag ha upplevt det här. Jag behöver alltså ha upplevt mig buren. Och jag tror att det här förstår vi allihopa någonstans. Är jag trygg i den jag är? Är jag buren? Så kan jag ge till andra. Låt mig ta en liten bild från vårt eget liv. För ett antal år sedan fick vi en anonym gåva till vår familj. Det var en ganska stor gåva. Och det märkliga var ju just det, att den var anonym. Jag hade ingen att tacka. Vi hade ingen, vi kunde liksom skicka tackkort till, ringa telefon och säga, men åh, tack, hur visste du ni att vi behövde det här nu? Hur kunde ni? Ja, ni vet. Och så hade ju genast tacksamhetsskulden liksom bullat upp, och så hade man ju känt att bara, nu måste jag tacka, jag måste ju liksom skriva brev och ringa och allt det där. Men plötsligt så stod vi där, vi hade fått en stor gåva, vi kunde inte tacka någon. Vad ska vi göra? Vi slängde ju inte gåvan, såklart. Det var alldeles för värdefull för det. Vi tog emot den med stor tacksamhet och glädje, för den kom i rätt tid på rätt sätt till oss. Och så tänker jag, men det största i det här, det var ju inte att vi fick gåvan egentligen, utan det var den som gav gåvan, som kunde ge en sån gåva till oss utan att skriva vem det var ifrån. För vad gör det med oss? Jag tror att det finns något i vårt ego som mår fruktansvärt dåligt av att vara en anonym gåvogivare. Eller hur? Det finns något i mig som reser sig mot det och säger, men det är klart att jag vill att någon ska komma och tacka mig om jag har gjort något bra. Eller gett någonting. Och det behöver inte vara att man är den största egoisten i världen, tror jag. Det handlar om att vi är människor. Såklart behöver vi bekräftelser. Men det gör någonting fantastiskt med människans hjärta när vi kan ge utan att kräva tillbaka. Och där någonstans känner jag, så tar medmänskligheten liksom fart. Där blir jag en medmänniska med hjärta. När jag kan börja göra saker och ting för människor utan att jag kräver att få någonting tillbaka. Det är där det händer. Det är då det börjar ske någonting, både i mig och i andra. Därför att jag inte kräver att du ska komma och tacka. Eller att den jag gjorde det här för, det jag förväntar mig, det är en bekräftelse bara. Nej, jag gör det därför att jag själv har fått uppleva så mycket gott. Och ta emot så mycket gott. Och jag gör det av tacksamhet. Och det tänker jag, det är på något sätt där medmänsklighetens kärna finns. Där finns grunden. När jag förstår det. Sen vet vi allihop att det här får vi jobba med. Det här är ett medvetet val. Att jag lär mig att kunna i lägen göra någonting för någon annan. Och jag vet kanske till och med från början att jag kommer inte att få något tack. Men jag gör det i alla fall. Därför att det är rätt. Därför att det är gott. Därför att det är bra för någon annan. Och så händer det något i mitt eget hjärta också. Som en frukt av det. Men det händer ju framförallt också hos den jag gör det för. Jag vill läsa ett bibelord som är lite längre. Det är Jesus som säger det här. Och han säger det på ett sätt som jag tror vi förstår. Så här uttrycker han sig. Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Där har ni ju gyllene regeln igen i Lukas tappning. Ska ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndaren älskar den som visar dem kärlek. Ska ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndaren handlar så. Och ska ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndaren lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender. Gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högste söner. Ty han är själv god mot de tacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska ni inte döma skyldiga. Frikänn, så ska ni bli frikända. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med, ska det mätas upp åt er. Att ge till dem som inte förtjänar det, gör någonting med oss. Det händer något med mitt hjärta. Och hjärtat måste vara med, tror jag. Paulus skriver ett citat till här från Romarbrevet. Lyssna. Och hoppet sviker oss inte. Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige anden. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Wow, det här går nästan över ens huvud. Alltså tänk att det finns de som ger sig till människor utan att tänka på vad jag får tillbaka. Tänk att Gud har gett sig för hela mänskligheten medan vi fortfarande var kvar i synd, så gav han sitt liv. Det är kärlek. Det är offer. Det är att ge av mitt utan att kräva någonting tillbaka. Och jag tänker att när Gud borrar in sin kärlek i oss, som det stod här, att Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Jag tänker mig nästan att han är där och borrar in liksom en god kärna av kärlek i oss. Då kan vi inte längre stå emot. Då är det som att hela mitt liv exploderar och jag måste få vara med och ge av den kärlek jag har fått. Och det fantastiska är att det är på något sätt ett under som Gud gör med oss. När jag inser att han vill bära mig. När jag inser att Gud älskar mig och jag tar emot av den gåvan, så händer det någonting i mig. Och det är som att Gud skjuter in sin kärlek i hjärtat och föder hjärtat på nytt. Och så får jag en helt annan utgångspunkt i att vara medmänniska. Att vara en som ger av Guds kärlek till andra. Och det här tror jag är till för varje människa att ta emot. Därför är det så viktigt att kärleken blir handling. Tänk om Gud hade sagt, åh vad jag älskar er människor. Ni är fantastiska. Men det är ju synd att ni nu håller på att gå under. Ni förstör den här världen och tar död på varandra. Ja, men lycka till. Men jag älskar er. Det är inte kärlek. Kärleken säger, jag älskar er och jag är beredd att ge mig själv till er. Och han gör det. Och då tänker jag, kärleken måste också i mitt och vårt liv bli handling. Det kan inte bara vara så att vi talar om kärlek som en känsla. Ibland blir jag lite orolig när jag tänker på hur jag själv tänker. Och när jag ser hur vi tänker i media och annat. Det är så otroligt mycket känsla. Men var är handlingen? Det måste bli konkret. Kött och blod. Det blev det för Gud. Det blev kött och blod i Jesus. Och så gav han sig till den här världen. Min kärlek, din kärlek till vår medmänniska som vi får av Gud. Den måste bli kött och blod. Det måste bli handling. Och där hjälper ju såklart Gud oss att göra det till handling. Men jag måste vara villig. Jag måste sätta ut foten och börja gå och säga, Herre, nu gör jag det här. Nu gör jag en konkret handling. Nu blir jag gympaledare på Friskis och Svettis för seniorerna. Och så får du hjälpa mig att klara av det. Alltså att ge av det jag har fått. Någonstans börjar det där. Jag tycker det var så fantastiskt här i helgen som var. Och jag tar det här exemplet därför att jag tror att det gjorde någonting med mig. Och det gjorde någonting med oss som gemenskap. Vi var på gemenskapshelgen på Dekarsögården. Och jag tycker det var fantastisk helg. God gemenskap, god mat, goda vänner, goda gudsmöten. Men så plötsligt gör Gud någonting nytt med den här gemenskapen. När en av våra vänner i gemenskapen kommer dit med två av våra tiggare från stan. Men förresten här med oss idag också i gudstjänsten. Och så plötsligt så står de där. Nej, men vänta nu, tiggare, de ska ju vara framför affärerna. De ska sitta där med sin kopp och de ska tigga. Och så ska jag ge en liten slant ibland för att döva mitt dåliga samvete. Och så ska jag gå därifrån. Jag ska inte ha ett namn och ett ansikte på dem. För då får jag ju dåligt samvete och jag måste engagera mig. Jag tror att det är så vi känner allihop. Och plötsligt står de där. Och så heter de också någonting. De heter Daniel och Vasili, de är människor. Jag får ett ansikte på dem. Vi får ett ansikte. Och plötsligt är inte tiggarna på stan. Utan tiggarna är Daniel och Vasili och de finns här mitt ibland oss. Och vad kan vi då göra? Ja, vi kan inte stänga dörren då. Det är omöjligt. Därför att jag har mött ett ansikte. Jag har mött en person. Och så har veckan här gått. Och vi har hjälpts åt på massa olika sätt. I all enkelhet. Och så får de med sig en hel del saker ner till Rumänien när de åker nu senare idag till sina familjer. Och så hoppet stjärna inkopplat och vet vart de bor någonstans, kan följa upp det här. Och det är många andra som har gjort många goda saker för tiggarna här i stan. Svenska kyrkan har haft öppet för dem. EFS i stan har gjort saker för dem tidigare i sommar ute på Solbacken. Så jag säger inte det här för att säga att Elim har gjort något speciellt. Utan det här var en lärdom för oss, vänner. Det blev plötsligt människor av de här behoven, ni vet, där borta. Och därför blir jag jättebekymrad. När jag förstår att det finns både politiska krafter och andra krafter som bara vill göra tiggare och invandrare till någon där borta någonstans. Utan ansikten. Utan personligheter. Utan någon som vi kan möjligen betala för att slippa se. Det är inte medmänsklighet enligt mig. Utan medmänsklighet är när någon får ett ansikte. När nöden blir tydlig. Och jag kliver in och är med. Och kanske gör mitt lilla och gör skillnad. Då talar vi medmänsklighet, mina vänner. Det är omöjligt att hålla någon ifrån sig som man har sett i ansiktet, eller hur? Någon jag har mött och speglat mig i kan jag inte skjuta ifrån mig. Och det är det som är att vara medmänniska. Och vi sa att vi inte skulle säga så mycket om valet idag för det blir inaktuellt. Och det kanske det blir, men frågan är inte inaktuell när det gäller medmänsklighet. Och jag hoppas innerligt att människor idag väljer utifrån ett medmänskligt hjärta. Och gör det därför att man vill göra skillnad. Därför att man vill att invandraren ska ha ett ansikte. Därför att man vill att min syster och bror som har kommit från ett annat land hit faktiskt är en medmänniska som jag ser. Och där har vi en skyldighet att vara med, du och jag, och göra vår röst hörd. Och jag tänker på ett bibelord här som är så tydligt, och det är från Gamla testamentet till och med. Och det är så här tydligt, lyssna. Om en invandrare slår sig ner i ert land ska ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er ska ni behandla som en infödd. Du ska älska honom som dig själv. Ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud. Det här är ju bara en stor uppmaning till oss. Att se den som har kommit till vårt land som en medmänniska. Som någon som är precis lika värdefull som jag kan göra någonting för i detta nu. Jag kanske inte kan förändra för alla på en gång, men jag kan göra någonting för den jag lär känna. För den som jag får ett ansikte på och ett namn på, den kan jag göra någonting för. Avslutningsvis, mina vänner. Vi har omsorgens år i Elimförsamlingen i år. Och vi har satt liksom det som ett tema, och vi har en devis där vi säger det bästa för vår nästa. Och det är en fantastiskt bra devis. Jag är stolt över att vi har den. Men det blir ju så otroligt viktigt att det här inte bara blir ord. Det får inte vara så att jag och du svänger oss med begrepp eller talar om omsorg eller diakoni. Eller säger att ja, men jag vill ge Gud kärlek och jag vill älska alla. Det börjar ju i det enkla. Det börjar ju i det lilla, där jag finns, där du och jag finns. Och jag tror att vi har ett val att göra, ett medvetet val, vill jag säga till sist. Att välja att visa medmänsklighet. Och jag kan börja i det lilla eller i det stora om du vill. Börja där du är. Och ge av din kärlek till andra och visa i handling att du bryr dig. Det är att vara medmänniska. Och för det tredje, som kanske egentligen är det första, det är att låta Guds kärlek i Jesus Kristus inta mitt eget liv. Låt den där kärleken från Gud borra sig in i mitt hjärta. Och jag måste liksom bara säga det till Gud. Herre, jag vill det. Gör det. Borra in din kärlek i mitt liv. Jag vill smitta med din kärlek till mina medmänniskor. Det är det avgörande. Och därför blir ju det här sista slutordet av Johannes så fantastiskt viktigt. Och det måste bli en bön för oss var och en. Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Ska vi be tillsammans? Jesus, tack för att du påminner oss idag. Du har gjort allt för den här världen och den här mänskligheten. Du har lagt så mycket gott i våra händer och i våra hjärtan. Och jag vill be dig, Herre, om att du skulle borra ännu djupare i oss, Herre, i våra hjärtan. Så att din kärlek tar sig uttryck, visar sig i handling genom våra liv, Herre. Så att vi blir medmänniskor, att vi går tillsammans med den som behöver det. Och det är invandraren inkluderad och alla andra jag har runt om mig i min vardag. Herre, att vi börjar där vi finns. Så Herre, borra på djupet i oss, Herre. Borra riktigt djupt med din helige ande. Så att vi med din kärlek och din kraft kan vara med och göra skillnad. I Jesu namn. Amen.